Hej, jag heter som sagt Kristin Lundqvist och jobbar på AstraZeneca. AstraZeneca är ett läkemedelsföretag, som ni kanske vet. Och därmed så satsar vi mesta av vår budget på forskning och utvecklingsverksamheten. Vi lägger ungefär 20% av vår årsomsättning på forskning och utveckling. Och ungefär en tiotusendel av vår årsomsättning lägger vi på video och videokonferenser. Det är en rätt så liten summa pengar då, i jämförelse med forskning och utveckling, men det ger ett värde som uppskattas av de anställda. Men jag jobbar ju inte med forskning och utveckling, så hur passar jag in på AstraZeneca och varför står jag här idag? Jag jobbar på en avdelning som heter GTI, som är Global Technical Infrastructure. Och vårt omsorgsområde är att ta fram standarder och strategier för data, telekom, klienter och servrar. Och min avdelning tar hand om data och telekom. Och i mitt fall så är det video. Så jag tar fram vår framtida tekniska strategi då för video och tar även fram standarder. Men ni som jobbar med videokonferenser vet ju att den här tekniska biten är bara en liten del för att få det här att fungera på ett företag. Idag så kommer jag prata en hel del om servicen och användningen av videokonferenser och inte så jättemycket om den bakomliggande tekniken. Men först är det där är det jag tänkte prata om under den här sessionen då. Jag tänkte först prata lite om AstraZeneca och vad vi är för ett företag och sedan gå in då på hur vi använder videokonferenser, vilka problem vi har haft och har, vilka vinster vi ser i videokonferenser och våra planer för framtiden. Som sagt, AstraZeneca det är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vi har en rätt så stark forskningsverksamhet och också mycket kunnande inom marknadsföring och ta fram tillverkning och ta fram läkemedel. Nere i Södertälje där jag sitter så har vi världens största pillerfabrik. Det är rätt så imponerande när man ser den. Vi har försäljning över 100 länder. Vi har produktion i 20 länder och forskningsenheter i 5. Och vi sysselsätter ungefär 58 000 medarbetare. Varav ungefär 60% lite knappt är i Europa. Den tre andra största är Nord- och Sydamerika och så är ungefär 12% i Asien. Vi har en av de starkaste forskningsportföljerna just nu. Det ändras ju relativt snabbt då, men just nu är vi en av de starkaste och vi spenderar 138 miljoner kronor varje dag på forskning och utvecklingsaktiviteter. Jag vet inte om ni såg, i förra veckan så gick vi ut med några nya produkter som heter Krastor i USA som gick relativt, än så länge relativt bra. Men när Astra, som numera då är AstraZeneca, började med videokonferenser för i början på 90-talet, för ungefär 30 år sedan, så var det inte ekonomiska behov som styrde videokonferenserna att vi började använda det, utan det var för att ledningen i Sverige höll på att köpa upp och sköta nya avtal med USA. Så de ville ha en snabb och säker kommunikation så att de snabbt kunde få till stånd nya affärer. Och vid den här tiden, i början på 90-talet, så hade IT-avdelningen börjat titta på videokonferenser och var intresserade av att köpa in den nya häftiga tekniken. Men de hade inte fått några pengar för att dra igång verksamheten. Och vi började alltså med videokonferenser, men då hyrde vi in oss hos en extern firma där ledningsgruppen satt och pratade mest. Men i årsskiftet 91-92 så fick IT-avdelningen pengar av dåvarande forskningschefen. För han ville ha videokonferenser i Sverige då, på våra tre största sajter, Mölndal, Södertälje och Lund, igång. Och precis vid den här tiden så hade Astra, numera AstraZeneca då, byggt en egen nätgrupp för telefoni, så vi hade vårt eget telefoninät. Och i det nätet så körde vi video via växeln. Så vi hade satt alltså upp 6 stycken digitala kanaler som vi, varje kanal var man tvungen att slå in telefonnumret på för att komma fram till mottagaren. Lite senare 92 så köpte vi vår egen första videobrygga som vi satte i Lund. För det var rätt så nära till Malmö, och i Malmö så fanns utgången till det internationella videonätverket som dåtidens operatörer hade satt upp. Ungefär liknande Carlink, liksom ett proprietärt nät som bara användes för video. Och på det sättet så kunde vi alltså köra internationella videokonferenser också. Sen kom ISDN-tekniken och 1993 så var AstraZeneca en av de första provkunderna på ISDN. Och vi gick över till det därför att det var betydligt billigare och enklare än den gamla tekniken. Och vi kunde också bestämma själva när vi ville sätta upp en videokonferens och inte boka plats i det här internationella videonätverket. Vi byggde nya studios även i Storbritannien och Kanada. Fram till ungefär 96-97 så hade vi kört med BT, British Telecom, deras produkter. Och den anledningen var det som fungerade bäst just då. 96-97 så gick vi över till Picturetel och sen något år senare, 99 ungefär, så standardiserade vi på Tandberg. Så vi har alltså standardiserat på produktnivå, någonting som vi i vanliga fall inte brukar göra när det kommer med tekniska strategier. Men anledningen har varit att det har varit svårt, i början så var det svårt med kompatibilitet mellan de olika märkena. Någonting som håller på att försvinna när det gäller studiosystem, men som fortfarande återstår när det gäller nya PC-baserade och mjukvarubaserade system. Ungefär 98 kan man säga att en tillräckligt stor mängd av folk inom AstraZeneca hade blivit utsatta för videokonferenser och tyckte att det här var intressant och det fungerade. Så vi fick i princip kritisk massa och avdelningen började själva budgetera för videokonferensanläggningar. Men jag vill bara ta kort de här problemen, för vi har haft en rätt så lång historia med videokonferenser. Och det första problemet vi hade var just när jag sa att IT-avdelningen fick inte pengar till att starta med den här häftiga nya tekniken. Men lösningen där var ju att det var rätt personer som efterfrågade det här, forskningschefen i det här fallet och även ledningsgruppen som ville ha det. Och dessutom så hade Astra under rätt så lång tid haft gott om pengar och inte riktigt behövt liksom redovisa affärsnyttan i att investera i den här nya tekniken, utan det fanns pengar och var rätt personer ville investera så blev det så. Men om man ser på andra företag så kan man säga att det gäller att ha en investeringsplan så att man inte bara köper in utrustning utan man även har en framtida plan för hur man ska kunna ta hand om utvecklingen. Vilket vi inte behövt ha hittills. Också i början så var det en rätt så specialiserad grupp som Johnny visade där, de här första adapterna, så kan man säga, teknikfrälsarna och forskningsmänniskorna som inte så jättenoga med petitesser för det löser sig i längden. Det var ju de som började använda det här. Men innan det kom ut till den stora, breda användarskaran så tog det ett tag, nästan till 98 då, som jag sa. Det som underlättade lite grann var att IT-avdelningen fick en klumpsumma med pengar. Så de kunde köpa in utrustningar som de kunde placera ut på avdelningar. Och på så sätt få upp medvetandegraden om video. Och få fler möjligheter att fler användare möjligheten att använda video. Och sen är det, liksom, tillväxttakten var relativt låg i början. Dels på grund av att folk inte vill använda. Det är ju fortfarande ett problem. Man vill inte synas på TV. Men sen var det också i början problem i ISDN. Det var inte så jättebra kvalitet. Och det var lite störningsproblem i näten. Och så. Det har ju stabiliserats lite mer nu. Ett av de första problemen vi hade när vi fick upp studion i Kanada. Och första gången de skulle koppla upp där. Så vi kör, för att få till bra kvalitet så är bestämt att vi ska köra 6 kanaler i ISDN, 384 kilobit per sekund. Jättebra, men de fick bara upp 4 kanaler. Så det ringde de till Telia som levererade ISDN-ledningarna och frågade varför vi inte fick upp mer. Och då vid det tillfället så fanns det inte fler ISDN-ledningar. Och det här problemet som vi hade då, det finns ju inte längre till Kanada. Men det finns ju fortfarande till andra länder där det inte ens finns ISDN, där vi finns. Och dessutom så var det, som jag sa, vi standardiserar på produkter därför att kompatibiliteten mellan de olika produkterna var inte så bra förr i tiden. De pratade inte samma språk. Och det är ju ett problem som vi fortfarande står emot när vi ska välja vilken typ av ny liksom, teknisk plattform vi ska ha. Dessutom så ISDN i USA, det är 56 kilobit per sekund. Medan ISDN i Europa är 64 kilobit per sekund. Så det sänkte ju kvaliteten när man satte upp en konferens mellan USA och Sverige. Istället för 384 kilobit per sekund så fick vi 336 kilobit per sekund. Och de här problemen, liknande problem kan man säga, står vi inför när vi vill gå över till IP-baserad video. Och dessutom så var det de här, det var verkligen high-tech-killarna och forskningsmänniskorna som verkligen ville ha den här tekniken som började med. Så när vi införde video så var det inte anpassat för att ge en bra service. Och det var inte heller förankrat med de som skulle faktiskt leverera den här tjänsten till användarna. Vilket gjorde att det tog lite längre tid för att, att få folk att börja använda det. Men hur ser det ut idag för oss då? Jo, om man sammanfattar det så har vi fortfarande problem som vi jobbar med dagligen och som vi försöker hantera. Och det är ju användarna. Det är den största. Det gäller att komma över till de här som faktiskt, till skeptikerna, få dem att inse nyttan också. Och sen står det ju en hel del mellan resa eller använda video. Och folk har velat resa. Det är lite status här. Du får bonuspeng och sådär. Vi har ju lite grejer som jobbar för oss där. Det är att ni kan köpa lika billig sprit längre. Så att det är en fördel för att använda video. Eller en nackdel för att visa resa. Men sen blir man blir stressad av tekniken och den här videokonferensutrustningen som vi har i studios. Där ser man sig själv och man blir jätteförvirrad och man är lite försening och man huvudet hänger inte med när man rör sig. Så folk blir lite stressade av att använda videokonferenser. Och det blir fortfarande strul med tekniken. Och förstagångsanvändare som har problem med tekniken vill inte komma tillbaka på en gång. Tycker att det är jobbigt. Men vi har ju, så fort man bokar en resa så föreslås man att ja, men har du tänkt på att man kan ha möten på andra sätt också? Telefonkonferens eller videokonferens eller telefon och nätmeeting, ja, webbaserade möten. Och man kan också få hjälpsessioner innan, gå igenom hur sätter man upp en videokonferens, hur fungerar det, vad ska man tänka på. Det finns också servicepersonal på plats om man vill, som kan hjälpa till om någonting går ner, så att man känner tryggheten att det finns folk som är mer tekniskt kunniga som kan hjälpa till. Vi har också tagit fram en del guidelines för hur man får ha mötesteknik över video, som det är lite annorlunda än vanligt. Man kan inte bara prata på. Sen har vi i början på det här årtusendet kan man säga, när Astra gick upp med Zeneca. Så Zeneca har ju också en väldigt lång historia inom videokonferens. De har hållit på nästan lika länge som Astra. Vilket betyder att vi har byggt upp olika typer av serviceleveransorganisationer. Inom Zeneca så har det varit relativt centralt, så det var rätt enkelt. Men inom Astra har det varit rätt så decentraliserat. Så olika länder har byggt upp sin egen serviceleverans. Och vi får fortfarande kvar att hantera hur får vi ihop en global serviceleverans som är konsistent vart du än är och där användaren upplever samma typ av service och kvalitet. Dessutom har vi, det vore mycket bättre om man kunde fokusera på möten, alltså möta fysiskt eller mötas virtuellt. Men som det är idag så har vi olika budgetar inom företaget för resor och videokonferenser. Vilket gör att det blir svårt att ge. En del länder rekommenderar att man ska videokonferenser, men en del gör inte det för att resebyråerna vill sälja mer resor. De har inte lust att rekommendera videokonferensmöte. Vilket gör att man möts av olika typer av servicer. Dessutom så har vi vill ju, nu går jag lite före då, men vi vill ju försöka gå över till IP som plattform istället för ISDN. Det betyder att vi går från att telekom har haft ansvaret för video till mer datamänniskorna. Vilket också är att man är lite olika servicemän. Datamänniskor är lite mer tekniker. Vi måste börja tänka lite mer serviceaktigt för att våra användare ska bli nöjda. Som jag sa, vi finns i över 100 länder. Och det är inte möjligt att få ISDN till alla de här ställena vi finns på. Och på en del ställen är också väldigt dyrt att köpa nät för att liksom kunna sköta mejltrafiken och ha andra applikationer som kommunicerar. Och då prioriterar man inte den bandbredd som man faktiskt har för att köra video. Vilket är ett problem för oss. Och det har vi löst genom att alla inte har videokonferensmöjlighet helt enkelt. Internt i fall. Man kan ju gå externt och få det. Ett litet kontor, det är en rätt stor kostnad för ett litet kontor också att köpa ISDN. Vi har försökt förhandla oss till bra ISDN-priser i och med att vi är ett så stort företag. Dessutom så har vi just nu virvar med säkerhetsnissar som springer runt, för det är virusvarning precis överallt och vi är jätterädda för att släppa in någonting i nätverket. Så om vi ska börja köra över internet, vilket vi vill, så har vi idag så är det är för dyrt helt enkelt, för att internt så ställs det allt för höga säkerhetskrav. Det kan vara för stunden just nu också, så stort fokus och hets kring det här med säkerhet. Sen kan jag säga att vad gäller kostnader så finns det är olika lösningar beroende på vilket land man är. Men i Sverige så behöver inte varje videokonferensanläggning ha egna dedikerade ISDN-linjer, utan vi kopplar upp våra videokonferenser via växeln. Vilket betyder att vi har 70 anläggningar i Sverige och alla behöver inte ha 6 kanaler själv. Utan vi har ett antal kanaler, jag tror att vi har 30 kanaler kanske via växeln, och så därifrån så får man sina ISDN-kanaler, vilket drar ner kostnaderna för oss också. Men vi är rätt många i Sverige, så det är möjlighet. Men ett litet land med bara 10 personer kan inte få de skalfördelarna. Bara lite kort om hur vi använder videokonferens med AstraZeneca. Det är som de flesta företag, det är vanliga möten för att ersätta resor. Vi har också stora globala informationsmöten där vi snabbt kommer ut med information. Vi är ett börsnoterat företag, så hemligheter måste ju komma ut samtidigt till omvärlden som till inom AstraZeneca. Vi är också rätt mycket, vi vill påverka läkare och journalister att skriva bra om oss och att läkarna ska använda våra läkemedel. Så att vi har rätt mycket produktinformation där vi samlar läkare på läkarkongresser och sådär. Också studenter i Kanada, så är de extremt aktiva med sjukhusen och studenterna. Sen har vi, precis som Carelink, där vi använder vissa forskare som skickar högkvalitativa videobilder över videokonferensteknik. Framförallt mellan Nordamerika och Sverige då, där vi har stora forskningscentra. Sen har vi något som kallas för megabrands. Och det är våra framtidsprodukter, de som vi verkligen tror på och de som bevisligen säljer mer än $1 miljard per år. Och de är väldigt speciella för oss, och de skriker, de är som forskningscheferna, och de skriker att de vill ha någonting, så får de det. Så därför kör de test och PC-baserad videokonferens, så att de i de här globala teamen lätt kan kommunicera med varandra. Och det här är ju en teknik som vi också vill vidareutveckla. Och sen som är lite mer speciellt för oss också är att vi använder videokonferensteknik för att visa fel som uppstår i produktionslinjen till exempel. För vi köper rätt mycket från Tyskland. Och istället för att de ska skicka över bara för att säga att en tekniker ska komma över och säga att det är din mutter som är dit felskruvad, så kan man med videor visa vad som är fel, och så kanske man, om det är något lättare fel, kan man ju rätta till det på en gång. Vilka vinster vi har. Jag har försökt dela upp dem i olika typer av vinster. Individen har ju vinster i det här, i och med att man får en bättre relation mellan arbetstid och restid. Vilket också ligger i linje med våra well-being-projekt som vi har på AstraZeneca, att man ska må bra som person och inte lika många som sjukskriver sig. Man kan också ha effektivare möten, vilket gör att man inte blir lika frustrerad som man kan bli på ett möte som bara fortsätter evigheter. Vi har en del kostnadsbesparingar för företaget då. Använda video istället för resa är ju billigare för företaget. Och som vi vill gå över mot IP då istället för ISDN, ser vi också kostnadsbesparingar, precis som vi såg när vi gick över från den digitala videon i början på 90-talet till ISDN. Nu ser vi samma typ av besparingar här. För AstraZeneca så består ju vinsterna att man har mindre stressad personal. Vi uppfyller våra well-being-krav. Personalen blir effektivare, man kan i princip ha fler möten då, även om det kanske inte är så lyckat. Dessutom så har vi en miljöpolicy som innebär att vi ska sänka vår koldioxidutsläpp, och idag så är 30% av våra utsläpp är just från tjänsteresor. Så om vi kan minska den procentuella delen, så är det bättre för företaget också. Som jag har sagt här, vi vill gå från ISDN som bärare till IP. Och det första steget för oss att kunna göra det fullt ut är att införa quality of service i vårt intranät, som spänner mellan alla de här 100 länderna. Och där video, precis som andra realtidstjänster, kommer ha extra prioritet så att vi kan garantera kvaliteten. Det kan vi inte göra idag. Steg två för oss är ju när vi säkerhetskraven blir på en rimlig nivå och internet kan möta dem, är att använda internet som bärare. Målet är också att vi ska kunna använda i framtiden då, alla typer av klienter, oavsett om det är studios, PC eller mobila klienter. Vi har ju över 40% av de anställda hos oss är läkemedelskonsulenter sidan. Och de har inte möjlighet att gå in till en studio. Om de kunde ha en mobiltelefon eller bli en mobilanvändare, så skulle de också kunna nytta den här videokonferenstekniken. Vilket skulle ge väldigt mycket för oss. Och även samma sak, kan de prata lättare med läkarna. Man kan, när de har tid så kan de prata med en läkemedelskonsulent istället för att boka in ett möte några dagar förväg och så kommer det upp en operation eller någonting. Och så prioriterar de det heller än att möta läkemedelskonsulenten. Så målet är att vi ska... Mitt mål är att bygga en teknisk plattform som stödjer alla typer av videokonferenser. Videokonferens, både hårdvaru, studios, märken samt mjukvarubaserade klienter. Vi ska ha bryggor och bokningssystem som klarar av att hantera alla de här typerna av klienterna. Och helst då så ska vi i framtiden kunna köra videokonferenser oavsett klient i hela nätet, i alla länder på samma plattform. Och sen också kunna komma ut på internet. Och det är den tekniska delen för bilden där, men det jag vill åstadkomma med här är att användarupplevelserna ska bli så bra som möjligt. Vi ska kunna ha en global betalningsmodell. Så att det inte som det är idag, så är olika länder, olika sajter betalar för videokonferenser och en del betalar inte, för att ibland tas det kostnaden globalt eller på högre nivå. Vi vill uppnå samma kvalitetsnivå oavsett var det är någonstans, så att det inte, oavsett om du sitter i Vietnam, så ska du kunna få en lika bra videokonferens som om du sitter i Södertälje. Bokningssystemet underlättar ju för att leverera en konsistent service globalt. Och som sagt, PC-baserad videokonferens är någonting som vi vill möjliggöra, för det gör ju att tekniken kommer ut till fler användare. Det var allt jag hade.